Segelsällskapet fram under 100 år. Här fortsätter uppläsningen på första kassettens andra sida. Dansbanan på Framnäs, utedansbanan alltså, den blev oerhört populär redan från början. Det kom folk ifrån öarna. Det kom turbåtar ända inifrån stan som ville vara med om detta nya att dansa ute i skärgården på en bana som låg in till en hamn och alldeles vid vattnet. Så att det blev så till slut att dansbanägarna runt om på öarna, för det fanns ju dansbanor både på Öckerö och Hönö och ja, överhuvudtaget på samtliga öar ute fanns det dansbanor, och de fick ju se att deras besöksfrekvens blev sämre. Man sökte sig till Framnäs, det var något nytt och det var roligt, det var en ny dansbana, ny musik, allting. Det blev så att en dansbanägare, han stämde Fram för att han ansåg inte att Fram hade de ordningsvakter som fordrades enligt bestämmelser om att ha en utedansbana mot att ha betalt. Våran ordförande som på den tiden var Erik Larsson, han blev stämd till tinget och fick då svara för försyndelsen att anordna dans utan vakter. Erik svarade det att det där sköter vi själva. Vi har egna ordningsvakter och vi har sett till att stävja det eventuella bråk som förekommer. Det ordnar vi upp själva. Åklagaren var väl lite skeptisk till det hela, men han infordrade en liten förklaring ifrån polisen Öckerö om det fanns något anmärka på Fram. De svarade det helt enkelt att Framnäs har vi besökt många gånger. Och vi har inget att erinra mot deras sätt att sköta sina dansaftnar där ute. Så att det klarar de så bra själva. All right, så åklagaren, vi lägger ner målet. Det blev alltså inget. Dansen fortsätter som vanligt och våra vakter, de fick ta vid som de gjorde tidigare. Jag har tidigare berättat om de här ekorna som vi fraktade folk över från Framnäs till Kalvsund, tur och retur. De fick en annan uppgift också, för att på Kalvsund var det mycket ungdom då som var över på Framnäs och dansa. Då var det en kille som var med Fram, en gammal sjöman. Han har varit ute i stora världen. Han hade varit polis i Hongkong och överhuvudtaget varit med om lite av varje. Han rodde folk över mellan Framnäs och Kalvsund. Han tog 5 öre per person och tur. Han hette Malm och han gick allmänt under namnet Ljugare Malm, för han var så full av historier och skrönor. Han gjorde så att när han hämtade folk på Kalvsund så berättade han en historia, började på en historia. Och när han kom över till Framnäs så var inte historien klar. De ville höra slutet. Vi väntar att höra slutet. Jaha, sa han, det kan ni gärna göra, men då får ni hänga med tillbaka till Kalvsen. Vilket gjorde att de fick betala 5 öre extra per person och resa för att höra slutet av historien. Så kunde det hålla på, så att många tyckte detta var så roligt så att de satt länge där och åkte fram och tillbaka hellre än att gå upp och dansa. Man var en strong kille, en segubbe. Han bodde på Sörhallen, kan tala om. Sörhallen som ligger inne i Sandgårdshamnen. Han bodde i en liten stuga där. Han rodde därifrån ute Framnäs. Sen när dansen var slut, eller rättare sagt när helgen var slut, han skulle tillbaka, så rodde han tillbaka. Det kunde han ro vilket väder det var, så såg man han med sin eka komma roende. Och han var en färgklick som var väldigt uppskattad på Framnäs. När Framnäs tillträddes, och det var det givetvis mycket arbete där ute, och det fick organiseras på ordning för att få ordning på det hela. Därför valdes det kommittéer, det var olika kommittéer som skulle handla om vissa ärenden. Det var en kafékommitté, en nöjeskommitté, en som hade hand om dansbanan och så vidare. En hyresgästkommitté när man började hyra ut rummen. Alla dessa kommittéer fick var och en sitt uppdrag. Men allt inordnades under Framstyrelse. Det bildades också, kan man säga, en Framnäskommitté som varade i många år, som endast hade att handla Framnäs angelägenhet. Då hade Framnäs egen bokföring och Fram hade en bokföring. Sedermera på så försvann detta. Någon gång på 60-talet så gick de båda styrelserna ihop och det blev en stor styrelse som över hela verksamheten. Här kanske i detta sammanhang bör nämnas att Framnäs invigdes officiellt den 25 maj 1930. Det var stor fest på Cementplan med inbjudna gäster och givetvis hade ju Frammarna ställt upp i stora skaror. För det var ju något nytt och något roligt. De hade själva varit med hela vintern och våren att färdigställa det något så när. Så det var som sagt var stor fest. För att återgå till lottbåtarna så var det ju så att alla båtar fram till Framnäs köptes, kan man säga, till 1933, tror jag till och med, så hade de lottats ut bland medlemmarna. Så det var bara alla lottbåtar lottades ut bland medlemmarna. Men nu fick man tänka om. Nu behövde man pengar till att betala lånet och det innebar att man byggde lottbåtar och gjorde ett så kallat varulotteri. Man lottade eller ställde ut båtarna i stan och allmänheten fick köpa lotter. Dessa båtar var något av ett vårtecken som göteborgarna faktiskt tyckte om, för att när de kom ut nylackade och fina på våren då med signalstället hissat, så var det väldigt pampigt och det var som sagt var vårkänslor när folk gick och tittade på de glänsande ytorna och köpte gärna lotter. Men det var mycket jobb, oerhört mycket jobb med de här lottbåtarna. De skulle ju visas upp och vi kan tala om att det förekom att vi seglade kusten efter och visade och sålde lotter ut efter de olika hamnarna. Vi hade båtar liggande nere i hamnkanalen vid Gumpers hörna. Men det, platserna som var mest frekventerande, det var ju de här stora samlingspunkterna som Järntorget, Kungsportsplatsen och Drottningtorget. Där vi flyttade båtarna, vi fick ha dem några veckor på varje ställe också, vad gällde det att flytta dem vidare. Och det var inte så lätt precis, själva båten var egentligen inga större problem, men de skulle ju riggas, masten skulle upp och signalstället skulle hissas, det skulle se snyggt och fint ut. Och jag vet ju själv att Drottningtorget var något, en liten svart mara när man skulle flytta dit, för att det var så enormt mycket kraftledningar och spårvägsledningar så det gällde att trä masten rätt och inte komma nära någon av dessa här ledningarna. Det har gått bra, mig vetligen har det inte hänt något under årens lopp, utan det har klarat sig och det har ju givit en hel del netto trots allt. 1933 då gjordes det en propagandasegling i hamnen till förmån för Framnäslotteriet. Fram hade begärt av regeringen att få sälja 65 000 lotter. Det gick inte igenom, vi fick bara beviljat 45 000. Och kanske det var tur, för vi sålde inte mer än 32 400 totalt. För att ge extra draghjälp till Framnäslotteriet anordnades på Kristi himmelsfärdsdag, vad svårt ord det är egentligen, en propagandasegling med start inne vid Träpiren i hamnen. Träpiren låg ju vid sidan om nuvarande Stenpiren. Träpiren är då borta, men den startades där uppe i alla fall. Och det var en pampig syn att se alla dessa båtar. Det var 102 båtar anmälda. Nu kom det nog inte mer än 99, men det var inte dåligt det. I den stora klassen som startade först, där startade Odin med sina 120 kvadratmeter segel. I samma grupp kom sedan Delfin, Västvind, Viken och Oron och dessa med 80 kvadratmeter segel. Gaffel, Klyvare och Toppsegel. 50 och en pampig syna se dem. Och höll seglar ner för älven. Sedan startade de andra båtarna i gruppvis efter storlek. Det var fullt av folk på kajen utefter hela, ja, ända uppifrån Träpyren, ända ut i Nya Varvet som följde dessa seglingar, för det vimlar ju av segel på, ute på i hamnen. Vi hade god hjälp utav pressen då. Vi fick lite extra drager för lotterier, för att de var ju där och bevakade hela det här arrangemanget. Och inte minst dessa vykortsförsäljare som var väl rätt vanligare då på den tiden än de är idag. De var ju med på alerten och de fotograferade händelser som låg nära i tiden. Det har utgivits åtskilliga vykort ifrån denna segling på nedför älven. Det lotteriet som vi hade då, det hade en hel del fina vinster. Jag kan ju nämna att första vinst var obligationer på 10 000. Sen var det en koster, en motorbåt, en julle, en drake, massa småbåtar, eker och så vidare. Så det var en fin vinstlista som kunde presenteras där. Och hela lotteriet gav en vinst på 32 000 kronor eller någonting sånt där. Det var fina pengar att kasta in på det, avbetalning på det köpet eller den skulden vi hade för köpet av Framnäs. För det var ju inte bara som sagt var de 17 500 som skulle ut, utan det var ju mängder utav inköp som skulle göras, virke och så vidare. 1934 blev något av ett mellanår. Man hade inget varulotteri, men man hade en båt som lottades ut bland medlemmarna, och det var Kultje. Samma år hade man en nattkappsegling. Den var en tradition man hade haft i flera år tidigare, men detta året blev tragiskt. Strax efter starten så ökade vinden. Den kom från ost. Ökade mer och mer. Starten skedde inne i hamnen och vinden ökade och följdes av stormbyar och med hagel och regn. Det var som sagt var en nattkappsegling. Svart var det förut och ännu svartare blev det när detta oväder kom. Det blev mängder av haverier. Riggarna gick över bord, segel skörades. Men det tråkigaste allt, det var ju dessa haverier som blev. Priffe med fyra man ombord seglade kull. Alla kom i vattnet men kunde räddas. Värre var det med Lissi. Hennes fyramannabesättning hamnade också i vattnet, men två man saknades och man fick aldrig tag om, eller att man hittade dem inte i mörkret där. Det var ett tråkigt besked. Dessa två, 29 och 32 år gamla, dessa två grabbar alltså, var familjeförsörjade, hade minderåriga barn hemma. Så det var ingen rolig segling. Facit av denna segling var väldigt dyster, och jag kan också nämna då att detta var den sista nattkappseglingen som anordnades. Man ville inte utsätta båtarna för de riskerna som är då. För man ska ha i åminnelse att de hade inte den utrustningen som dagens båtar har. Och som alltid på en kappsegling så har man ju så mycket segel man vågar bära. Men i och med att vinden ökade så kraftigt så hann man ju inte bärga dem heller, utan det blir som sagt mycket tragiskt alltihop. Segelsällskapet Fram tillsammans med Göteborgs-Posten gjorde en insamling för de omkomnas familjer. Så det blev ju lite pengar det. Man var hjälpte det. Våra kamrater var borta och det var ju mycket, det värsta utav alltihop. Jag kan nämna också då att två år tidigare hade också hänt en olycka när två man blev borta. Det var Jana som var på hemväg uppifrån Norge på en semestersegling. Hade passerat Kyrksund och var på väg inför Hjärtefjorden. Då man fick ett stag lossade och man försökte då att vända och gå tillbaka till Kyrksund. Båten nekade i vändning och hon började driva och hamnade upp på ett skär. Alla fyra Gubbarna som var med hamnade i vattnet. Två klarade sig upp i skäret medan två blev borta i vågorna. 1936, det blev ju ett jubileumsår. Sällskapet fyllde 40 år och kunde blicka tillbaka på en fin verksamhet. Man hade byggt upp en eskader som var berömd. Det var fina båtar, välskötta båtar. Det var en organisation som funkade. Man hade köpt Framnäs och allting var uppåt på detta jubileum. Jag kan nämna också då att samtidigt, det var ju också som brukligt är, så träffs man på Svinholmarna och har en liten minnesstund och bringar en hyllning till initiativtagarna till sällskapet. Detsamma år 1936 så bildades förresten gamla Frammare. Det kom upp på det mötet där. Man hade, kunde alltså blicka tillbaka på en fin verksamhet under dessa 40 år. Man hade byggt upp en stark organisation och allting var, tycker man, frid och fröjd. Men det var ju det ständiga orosmomentet. Det var ju ekonomin. Även om man hade fått in en del på lotteri och dans och så vidare, så var det ju inte bara köpet som jag nämnt tidigare, utan det var ju allt som skulle till detta. Och man hade ju redan då börjat planera för ett klubbhus. Så det behövdes mycket pengar, hamn och bryggor och överhuvudtaget allting. Men det fick gå vidare. En annan kanske lite tråkig grej, det var ju också det att med så mycket folk som det hade blivit, så många medlemmar, man har kommit över 1000 medlemmar och så många båtar, så förekom det vissa incidenter som inte var så roliga och trycket gav fram ett dåligt rykte. Med många medlemmar och många båtar, så det är klart att det hände grejer och incidenter ute som inte var så trevliga många gånger. Alla, nära nog, nästan alla människor förknippade Kosterbåten med Fram. Den hade fått en stämpel på sig att det är en Koster, så det Frammare. Vilket var både på gott och ont. Det tråkiga var ju det att var det någon som misskötte sig, även om man inte var Frammare, så blev det Frammare som fick det. Nu är inte detta någon ursäkt på något sätt, för vi hade väldigt många Frammare som misskötte sig och som styrelsen faktiskt tog itu med hårda nyper och försökte reda ut. Jag kan berätta att 1916 då hade vi en båt som hette Iris. Killarna hade varit ute och slagit runt och det kom anmärkning på dem. De blev uppkallade till styrelsen, fick redogöra för vad de hade gjort, hade ingen vettig förklaring, vilket innebar att såväl Iris som grabbarna blev strukna ur sällskapet. Det är förståeligt att många av dem som har stått inne på en verkstad kanske hela veckan, träffade kompisarna på lördag kväll, att de slog runt. Det är förståeligt, men, eller förklarligt, men inte förståeligt. Man kan hitta en förklaring i det hela, men det gäller ju när man för Fram både i Vimpel som Vimpel och SSF i seglet, att man har ett visst ansvar. Jag kan nämna en annan båt som hette Miranda. Det kom anmärkningar från Uddevalla att Miranda hade varit där och slagit runt rejält. Gubbarna hade skämt ut sig, blev kallade till styrelsen. Ja, de fick redogöra för vad det var, hur det hade gått tillväga. Inte heller där fanns en vettig förklaring, även om de försökte att prata bort sig. Men det blev beslutat då att namnet Miranda ska strykas i Frams båtregister och grabbarna uteslöts ur sällskapet. Miranda såldes ju nästan då omgående och återfick då sitt gamla namn Järny. Hon hade hetat Järny tidigare, så den nya ägaren döpte henne till Järny. En gång stod det på Styrsö Brattens brygga: Frammare äga ej tillträde. Och det var inte roligt att se en sån skylt på bryggan. Styrelsen kontaktade vederbörande och försökte reda upp det hela och kom fram till att Var det noga så skulle vi försöka bättra oss. Men som sagt har det inte alltid varit frammare bara för att det var en kost. Jag har själv ett exempel när vi var på Knarrholmen och dansade en lördagkväll. Vi låg i Fiskebäck med båten och gick ofta över till Knarrholmen. Det var nära väg och bra dansbana och så vidare. Jag blev kallad upp fram till en av ordningsvakterna när han sa till mig att du tar med dig dina kompisar och sticker härifrån. Jag vill ha en liten förklaring, för jag visste att mina kamrater, 3 stycken, vi var 4 i båten. De svarar jag, för jag sa svara för mina kamrater. Jag tror inte de har gjort någonting. Peka ut i så fall vilka det är utav dem. Ja, han pekade ut 2 grabbar där och det visade sig att det var inte alls mina kompisar, utan det var 2 grabbar som låg där i en koster. Så jag gick fram och snackade med dem och frågade, är ni frammare pojkar? Nej, vi är inga frammare, sa de. Detta talar jag om för vakten. Då sa han bara, stick härifrån grabbar, vi vill inte se det. Så lätt var det alltså att ta fel på frammare och andra. Och så kunde det förekomma lite varstans att man fick en reda på att det var en koster som hade burit sig illa. Och det är tråkigt, det var inte roligt att höra allt detta. Och jag vet ju en sak som inte var rolig heller, absolut inte roligt. Och det var att sitta i en styrelse och kalla upp medlemmar och anklaga för dem för att de har varit osportsliga eller skämt ut sig. Det var ingen rolig sits att behöva sitta och utesluta kamrater ur sällskapet på grund av misskötsel. Det är kanske plats här att berätta en annan sak. Jag har vid åtskilliga tillfällen blivit intervjuad utav olika tidningar i samband med Fram och deras verksamhet. Och nästan varenda gång så börjar intervju med den frågan. Är det sant att ni hade en segling där första priset var ett dragspel och andra pris var en liter? Och att ingen ville gå emot som första båt, för alla ville ha andra priset. Jag har hört den så många gånger, så jag vet inte hur många gånger den har kommit upp. Jag får nog tyvärr för många av dem förklara att det är en skruna. Det har inte förekommit. Ingen känner till episoden som sådan. Den är, tror jag, en journalisttanka, men de tycker den är rolig och de kommer med den varje gång. Det kan vara så att många var glada i en snaps utav gubbarna, men att de cederade ett dragspel för en liter, det var ju lite långsökt. Det var ju bättre att ta dragspelet och gå och köpa sig salt och köpa några liter istället. Men som sagt var, det är en skruna och vi får ta det som sådan. Även om ingen tror om vad jag säger, så får väl bjud på det då. Får vara lite snälla mot dem också. Jag vill komma tillbaka lite grann till 1936. Jag nämnde då som hastigast att gamla frammare bildades vid det jubileet. Det är alldeles riktigt. Det bestämdes då på när de var på Svinholmarna 1936 den 10 maj att de skulle göra ett försök att bilda en stödförening. Och sedan på kvällen inne på Långedross så bildades denna förening. Som sedan kommer att betyda mycket för både för Frams verksamhet och för samvaron medlemmarna emellan. De var rätt aktiva, gubbarna på den tiden som var med gamla frammare. På Skalskär, det lilla skäret som ligger mitt emot minnestavlan på Svinholmarna där Fram bildades. Där står ett vitt kummel som har stått där sedan 1939 då det sattes dit utav gamla frammare. Det underhålls av gamla frammare och det är ett av de få kummel, privata kummel kan man säga, som godkänns utav Sjöfartsverket och också inritat på sjökort. Det är väldigt svårt att få det privata kummel, Anna. Men det har fyllt sin plats väl där. Gamla frammare lät också uppföra det kumlet ihop med Framnästyrelsen får jag säga, som står på det lilla skäret i infarten till Smutta. Där kan man se en vimpel som vajar när det blåser bra. Där står GFI. Och även på det kumlet på Svinholmarna, eller Skalskär, där står ju GF-initialerna i svart mot det vita kumlet. Och det har ju som sagt underhålls av frammare i många år och fortfarande idag gör det. Gamla frammare skänkte också den första målningen till rotundan utav Andersens målningar. Det är den målningen som visar just Kumlet och Svinholmen. Den skänktes utav gamla Frammare 1941. De andra målningarna har kommit dit senare och det har skett med hjälp av insamling bland sällskapets medlemmar. I gamla Frammare stadgar står också att de ska vara en stödförening för segelsällskapet Fram och att de ska hjälpa till att samla in och arkivera material som rör verksamheten och båtarna. Detta har ju pågått nu i 20-tal år kan man säga, successivt ökat undan för undan. Så idag finns det åtskilliga pärmar både med båtar, beskrivning på båtar, foto på båtar, liksom på Frams verksamhet överhuvudtaget. Det är idag ett fint källmaterial för de som håller på och skriver uppsatser om Fram och Framnäs, vilket har förekommit flera gånger under årens lopp. Allt material, inte allt, men det mesta materialet utav gamla protokoll och resultatlistor och så vidare, det finns nu samlat på Folkrörelsernas arkiv nere på Otterhällegatan. Där man, vem som helst, kan alltså gå dit och titta och bläddra igenom om man vill forska och leta i det. Och det vet jag att det är många som har varit där och gjort. Och det har skrivits en hel del avhandlingar om sällskapet och dess verksamhet. Jag gör ett litet hopp tillbaka i tiden. 1906, då låg det inträdesansökan för 25-tal manliga och 3 kvinnliga som ville komma in i sällskapet som medlemmar. Det var nog första gången en kvinna sökte inträde i sällskapet och det diskuterades livligt. Vad kan en kvinna göra i sällskapet? Det var inte vanligt med kvinnor som seglade på den tiden. Men de blev valda och någon tyckte att när vi väljer dem till kafékommitté, eller de sa inte kafékommitté egentligen utan de sa läskedryckskommitté. Och då frågade man sig vad det skulle vara bra för de hade ju ingen lokal eller någonting. Men det framkom sedan längre fram i protokollen att de stod för läskedrycker och förtäring på prisdomarbåtarna vid kappseglingarna. Så de hade tydligen en funktion att fylla. Däremot kan man på alla de fotografierna vi har, det är ju hundratals och åter hundratals, det är ytterst sällan man ser en kvinna med på dem. Det förekommer i några fall, men inte ofta. Det var mest gubbarna som var ute och seglade. Och det var ju så att när man höll till med kappseglingarna ute på Rivö, med starten och målgången på Rivö, så fanns det ju inget skydd för de som var åskådare. De kanske i bästa fall fick krypa ner i ruffen på någon inneliggande båt om det blev oväder. Däremot så blev det ju lite annorlunda när Framnäs köptes 1930. Då hade man möjlighet att vara inomhus. Och de kvinnor som då följde med ut, de började faktiskt att hjälpa till med lite av varierna ute med servering och så vidare. Vissa gubbar som var med där i styrelsen, de såg att detta var ju en stor resurs i dessa kvinnor. Så de föreslog helt enkelt att man skulle bilda en damklubb. Och 1938 bildades den första damklubben. Den kom att betyda väldigt mycket. Det var starten till något stort kan man säga. De kvinnorna som var med då, de sydde kuddar, dukar och så vidare och lottade ut. Dessa lotteripengar eller vinster på lotterierna gick oavkortat till Fram. De hade alltså sykvällar eller syaftnar som det heter. Med tiden så följer dessa kvinnor för åldersstrecket. Många av dem höll på länge, många många år. Men de blev ju äldre och 1960 tog en yngre generation vid. Och så att säga nybildade damklubben. Damklubben fortsatte alltså med nybildades, om man säger så. De kom också att betyda väldigt mycket för Fram. Ännu mer kanske. Man kan ju inte jämföra något före eller efter, men i alla fall Framnäs blev ju någonting helt annat när damklubben tog itu med pyntet, med blommor, med gardiner, med allting. Damklubben kom att stå för mycket inköp. De lottade ut varor och grejer och fick in mycket pengar. Man förvånar sig ibland att de kunde få in så pass mycket. De har till exempel stått för allt porslin och sådant som är där. Det mesta i alla fall har de köpt in. För att inte tala, de har betalt den öppna spisen som finns där uppe. De har köpt trädgårdsmöbler, gardiner, överhuvudtaget allt. 1996 när det nya köket invigdes stod damklubben först. Han köpte samtliga vitvaror, vilken var en enorm utgift. När målningarna uppe på rotundan skulle renoveras, för tre av dem hade chanserat, då sa damklubben att då stod vi för det, och det kostade 40 000 som damklubben stod för, medan sällskapet fick stå för momsen. Så det är mycket damklubben har gjort för Fram. De har också deltagit aktivt både vid kappseglingar, styrelser, kommittéer och så vidare. De har också stått för mathållningen från de första juniorseglingarna och hela vägen till dags dato. Så är det damklubben som har klarat maten. Även på fester, arbetsresor och sådant. Så vi är damklubben stort tack skyldiga, och de har gjort ett oerhört fint arbete under årets lopp. När man köpte Framnäs så fick man ju äntligen någonstans att vara inomhus, som sagt var. Och den första tiden så var det ju så att då hade man expeditionslokal och café i överdelen av magasinet. Man gick in från en trätrappa från cementplan och så upp den vägen. Men man hade önskemål på att ha en riktigt klubblokal. Det var ju så att dansbanan hade ju börjat att bli chanserad. Den var ju hårt sliten fram när man kom 1936-37. Så att då tog man på allvar ett tur med att göra en riktig klubblokal där man så både kunde ha sina möten och att man kunde ha dans. Så att det beslutades att det skulle byggas en klubblokal. Det diskuterades länge var den skulle ligga. En del föreslog nere i Smutta. En del sa uppe på det flata berget. Uppe på utanför rotundan. En del brända tomten och så vidare. Till slut beslöt man med att på det flata berget utanför rotundan skulle det byggas en rektangulär byggnad som var 10x15 meter, som skulle vara en klubblokal. Det var den lösningen som man kom fram till då. Så var det en närvarande medlem där. Han hette R.O. Svensson, han bodde på Gröte, han var arkitekt. Han sa att kan inte jag få komma med ett förslag hur en rotunda ska bygga, utan snarare en klubblokal ska bygga. Jo, han fick ju gärna göra det, givetvis. Om en tid kom han med det förslaget på rotundan som vi har sett idag. Han omkullkastade alla tidigare teorier. Dels skulle den inte vara rektangulär, den skulle vara rund. Och den skulle ligga så högt upp på berget som möjligt, men ändå centralt. Den fick alltså den placeringen och det utseendet den har idag. Och man får väl säga att det var ett lyckokast. R.O. Svensson var en känd, berömd arkitekt i Göteborg. Han hade bland annat ritat Göteborgspostens hus vid Polens platser. Han hade ritat en stor del utav de stora patricervillorna som ligger i Lorensbergsområdet. Så han visste verkligen hur det skulle se ut. Den har ju rotundan i det skick den har idag, eller rättare sagt, den har ändrat utseende lite grann. Jag kan också förbigående säga här att R.O. Svenssons förslag var att man ska göra en flygelbyggnad. Vi har ju alltså styrelserum och lägenhet på vänster sida. Och han hade ritat en likadan flygel på höger sida. Den blev aldrig byggd. Och kanske tur i det, för att det hade tagit något utav den fina rondell som är idag. Första tiden när rotundan togs i bruk, den togs i bruk i juli månad 1939 förresten. Då invigdes den officiellt. Då hade man servering från lägenheten som ligger till vänster. Då fanns inte kafédelen, den har tillkommit senare. Och samtidigt som kafédelen tillbyggdes så byggdes också kiosken. Senare kom 1996 i samband till jubileet, så hade vi ju byggt färdig det nya köket som vi säger. Det har tillkommit från ett gammalt önskemål, dels att det var lättare för våra egna fester, men även när vi hyr ut så ska det finnas möjlighet att kunna värma eller laga mat där. Och det var som sagt vad det var damklubben som skänkte vitvarorna där. Så rotundan har genomgått en hel del förändringar under årens lopp. Den har utbyggts, eller påbyggts kan man säga. År 2000 så la taket om och isolerade. 2001 så fick rotundan nya fönster. Och 2002 byggdes den veranda som vetter åt söder. Det är ju inte bara vi frammare som är stolta över den på rotundan, utan vi har även fått mycket beröm för den. Gäster som har kommit, alla som har hyrt den i årens lopp, de är ju begeistrade dels i dess utformning, dels i den enorma utsikt man har där uppe från berget. Så att det var, som jag tidigare sa, ett lyckokast allt igenom. 1939, när rotundan invigdes och man tyckte allting var frid och fröjd, så blev det ett annat orosmoln på himlen. Kriget bröt ut. Sverige klarade sig från att gå med i kriget, men det påverkade oss i allra högsta grad på många olika sätt. Men för att hålla oss till vårt eget sällskap och dess verksamhet, så fick ju det emot oss att det blir begränsade farvatten. Man fick inte segla hur man ville. För det första måste man, för att vistas ute i skärgården, ha passerkort. Man försökade hos polisen. Och man kunde, när man seglade inomskärs, vilket man fick hålla sig till, för det var ju minbälten utanför och det var förbjudna farvatten, så kunde man när som helst bli bordad utav militär eller polis. De tittade på vad man var för en, och man skulle då visa upp ett passerkort. Dessa begränsade farvatten inverkade menligt såväl på kappseglingarna som på semesterseglingarna. Men det fick ju gå. Framförallt var ju det jobbigt, för att väldigt många av våra medlemmar blev inkallade till beredskapstjänst. Så att det blev lite grann återhållsamhet i verksamheten, men trots allt så fortsatte det hela tiden. 1943 utlystes en konstruktionspristävling bland kosterbåtskonstruktörerna. Det kom fram in åtskilliga förslag och det byggdes tre olika båtar. Man var ute efter en entypsbåt som skulle hålla, som alltså båten skulle hålla exakt samma mått i hela den gruppen. Vilket innebär att ingen fick avvika. Som det tidigare var, kunde man ju variera lite grann på bredd och längd och höjd och så vidare. Men blir det en entypsbåt så skulle ju alla vara lika. Och det segrande förslaget blir ju, som nu alla känner till idag, bröderna Einar och Karl-Erik Olssons populära K6. K6an var ju 6 meter lång i spänningen och hade 18 kvadratmeter segel, och den kom att bli oerhört populär. Den kom att bli lottbåt i flera år i olika sällskap, framförallt Fram och Strömstad. Och utöver loppbåtarna som byggdes så har ju många medlemmar själva köpt ritningar och låtit beställa och bygga båtar. Så vi hade i Fram en väldigt starkt K60-klubb på 50-, 60- och 70-talet. Tyvärr så följer även de killarna som seglade då för åldersstrecket och båtarna sålde sin god del och dessa gick upp till Strömstad. ...1945 på våren tog kriget slut. Men då började ett annat krig, men av fredligare art. Det blev metallstrejk. Landets metallarbetare gick i strejk och bland Frams medlemmar fanns det väldigt många metallarbetare. Nu gjorde man så att man träffade på Framnäs och började helt enkelt att bygga om bryggorna där. De som ställde upp, de fick 5 kronor i dagsersättning plus fri mat. Och det var många som kom och det var blivit uträttat åtskilligt under den tid, under den sommaren som den strejken varade. Det är ju så att bryggorna har ju haft fått en kontinuerlig översyn. 1985-86 var det åter tid att ta itu med dem. 1946, sällskapet var nu 50 år och var väldigt aktivt. Man hade stora jubileumseglingar och det var inbjudna från Långedrag och där kom gäster lite varifrån. Man firade som vanligt, nu hade man ju Framnäs att vara på. Och det var som sagt var frid och fröjd över hela linjen. Det utgavs en jubileumsskrift i samband med 50-årsjubileet. En skrift som har blivit en raritet och är väldigt svår att få tag idag. Den finns nästan inte på något antikvariat eller någonting. Utan det är väl så att det är vissa äldre medlemmar som har något exemplar liggande i sina råder. Fram har ju också arkiverat ett par stycken exemplar. Den är väldigt svår, den är väldigt trevlig att läsa, men som sagt har svårt att få i tag i. Under sedan Kosterbåtsförbundet bildades 1930 så hade man ju anordnat kappseglingar mellan de olika kosterbåtssällskapen. Ofta var det så, för att börja med så hade man mönsterbåten som man kallade den. Varje sällskap hade en mönsterbåt och de ställdes upp mot varandra för att se vem som har fått fram det bästa exemplaret. Dessa seglingar kunde gå lite varstans, kunde gå på Framnäs, man träffades i Bohus Malmön, uppe i Uddevalla eller någonting. Man försökte att få så att det skulle bli lika lång väg för sällskapen. Det gick ju inte att få sån neutral plats, men försökte i alla fall. Tidigare hade ju båtarna och riggarna varit, eller åtminstone riggarna varit väldigt olika, men under tiden successivt så ändrade man det där så man fick lite mer enhetliga mått. Man hade 38 kvadratmetersklassen, 32, 25, 20 och så vidare. Bara för att få lite mer enhetligt över det hela. Men trots detta hade man till slut inte fått den slutgiltiga lösningen. Utan 1900, eller rättare sagt på 60-talet, kom man överens om att få en enhetlig märkning för alla kostrar. Mer om registreringen senare. Det var ju så att under och efter kriget var det en enorm efterfrågan på kostrar ifrån Stockholm och sydkusten. Det köptes upp kostrar och det seglades kostrar runt kusten. Trots kriget så seglades det runt på andra sidan där de var uppköpta. Särskilt de stora kostrarna, de var begärda utav sjövänskåren och det ger kostrar till sjövänskåren både i Karlskrona, Malmö och de andra hamnarna nere igenom. En del skeppades över till Amerika. Det blev en orderlåtning på kosterbåtar på västkusten. Flera kosterbåtssällskap blev av med nästan hela sin kosterflotta. Starka klubbar som Gullman i Lysekil som var med från början egentligen på Kosterbåtsförbundet. De gick över till juniorseglingar och plasten tog upp sedermera över. De slog sedan ihop med Lysekils SS och försvann alltså som eget sällskap. Ägir och Viken i Uddevalla slog sina bopålar ihop och Sotefjorden försvann helt som Kosterbåtssällskap. Detta gällde dock ej fram. Dels genom den konstruktionstävlingen som hade 1943 då bland annat K6an slog igenom och blev en populär båt. Många utav Frams medlemmar de beställde båtar själva och själva byggde båtar efter ritningar som köptes. Så att det kom en helt ny klass där och populär var då den 25 kvadratmeters klinkbyggda båten. Den var rätt stor. Sedermera blev det mer och mer kravellbåtar och det blev 25-erna kravell som tog över. Men de flyende båtarna hade ersatts minst innan fram med en ny och modernare flotta. Det var synd på utbytet med det andra Kosterbåtssällskapen blev ju inte den sporre som vi behövde för att så att säga kunna uppehålla traditionen som Kosterbåtssällskap. Kvar idag finns för närvarande alltså finns bara Fram och Strömstad SS i Svenska Kosterbåtsförbundet. För att upprätthålla intresset för kappseglingarna så anordnade man seglingar på Saltholm. Men Fram hade en tribun ute på Saltholm och hade haft den i många år. Där anordnades onsdagsseglingar, kvällsseglingar. Den låg nära väg både från Saltholms seglarna, Fiskebäckarna, Arendalar och så vidare. Man hann dit och kappsegla och sedan hem på kväll. Det var rätt populärt och man fick igång båtarna på ett bra sätt. Tyvärr så var trafiken utanför piren där stor. Den ökade undan för undan, bland annat de mest snabbgående båtarna till södra skärgården som drev upp sjö så det var svårt att göra starter där. Så det blev att man var tvungen att lägga ner dessa kvällsseglingar, vilket är beklagligt.